funkar ju inte. Det är ju hur mycket som helst att ta av. Men att få se lite grann hur är huvudlinjerna. Var hittar jag huvudstråket i Bibeln när jag funderar kring den biten? Då måste vi nog flytta här, tror jag. Om vi tänker oss en tidslinje då, vi tänker ju så i västerländskt tänkande. Så började ju ena änden, skapelsen, och så har vi någonting i andra änden. Och skapelseberättelsen i början av Bibeln, där det berättas om Adam och Eva. Det står om att i begynnelsen, i början, skapade Gud himmel och jord. Och den är mycket väl värd att meditera över och fundera över skapelseberättelsen. Vad säger det här? Jag tror att dess huvudbudskap är att det är Gud som är skaparen. Att det är det som stryks under. Det är måne och sol och allting sånt här är inte gudomligheter, utan Gud är skaparen. Han är herre över allt det här. Det är han som har gjort allt det här. Och kan vi lära oss, så kan vi börja där. Gud har konstruerat allting. Och när vi tittar på det så ser vi att det är en otroligt intelligent skapelse. Gud är smart. Om man tänker hur otroligt välgjort det är. Jag brukar ibland ägna mig att meditera över det här med människokroppen och hur den fungerar. Alltså, det är så stort. Det är så stort. Igår så får det genom mitt huvud om blodomloppet. Tänk att det är det som förser kroppen med syre, på så sätt förser kroppen med liv. Varför är det så farligt när hjärtat stannar? Jo, därför att det går inte ut något blod i kroppen längre. Och kroppen får inget syre och kroppen dör. Blodet är också sopköraren, om jag fattar det rätt. Alltså den som transporterar bort avfall, den som renar, som sköter den proceduren i vår kropp. Och så det här fina ordet koagulerar. Det första, att det inte koagulerar i vår kropp, att det inte stannar upp och blir hårt helt plötsligt i vår kropp, utan att blodet fortsätter. Men tänk då när vi skär oss, om vi fungerar som vi ska. Att det inte bara fortsätter att blöda och blöda och blöda, och snart så är vi tömda på liv, för att vi är tömda på blod. Utan då är det så sinnrikt att det koagulerar, det hårdnar, det bildas en skorpa. Och vi kan till och med få återbildat det som har försvunnit på vår kropp. Visst är det fascinerande, är det inte? Och det är en enda liten del som man kunde fördjupa sig oändligt mycket mer i. Tänk på allt annat. Gud har gjort en otroligt fantastisk, intelligent, välordnad skapelse. Jag tänker också att den säger oss att Gud är generös med färger, med former, med material, med funktion. Alltså det är en sån rikedom, det är så mycket att få njuta av och vara glad över. Tusentals blommor, flera bergsorter. Dels springer oss att samla sten för att få jämföra olika stenar, bara det. Fascinerande. Och så skapelsens krona, människan. Dock gjorde honom nästan till ett gudaväsende. Du har ett värde bara genom att finnas till. Skapad av Gud, skapad i Guds avbild. Det är också ett begrepp som man kan fundera, vad rymmer det allt mest? Du har ett värde bara genom att finnas till. Inte för att du presterar bra på jobbet. Inte för att du har fina betyg. Inte för att du är snäll och skötsam. Du har ett värde bara genom att du finns till, skapad av Gud. Och du är ingen slump. Det finns en mening, det finns en tanke. Det är någon som vill någonting med ditt liv. Sådana här saker kan vi lära av början av Bibeln. Du är unik, du är värdefull, du är älskad av en Gud som är generös. Som är otroligt stor, otroligt intelligent. Det är fantastiskt. Så får vi dit en liten orm på trädet. Syndafallet. Det här säger vi i alfakursen att det här med ondskan är inte så lätt att ta på. Bibeln säger inte särskilt mycket om hur det onda kommer in i bilden. Hur det onda blir till. Utan det är mer ett konstaterande att det onda är där. Att det onda är det som en verksam kraft mot Gud, Guds fiende. Därigenom också människans fiende. Här presenterar de för första gången ondskan, och människan blir lurad. Människan blir frestad och lurad att vända sig bort ifrån Gud och gå sin egen väg. Göra det Gud inte, eller det Gud har sagt att de inte ska göra. Och någonting förändras i människan. Vi pratar mycket om synden därför att det står så mycket om synden i Bibeln. Och därför att det är ett så rimligt sätt att förstå hur jag fungerar som människa. Synden, någonting har förändrats i min person. Någonting har förändrats i att vara människa. Synden blir en påtaglig närvaro och verklighet i oss. Jag brukar tänka så här att ondskan får anknytningspunkter i våra liv. Det var någon som tog bilden av ett piano. När någon slår på tangenten för att det ska bli ett ljud så måste det finnas en resonanslåda. Strängar som kan börja vibrera. Och han beskrev det på det sättet att ondskan har anknytningspunkter, anslag i våra liv. Kan få våra strängar att vibrera på ett fel sätt. Det kanske mest klassiska uttrycket för att uttrycka det här hittar vi hos Paulus. Jag förstår inte mitt sätt att handla, skriver han. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Det onda som jag inte vill, det gör jag. Att vara syndens slav, att ha en pådrivare inom mig som är svår att kontrollera. Och som vi ser sticker upp nu och då. Vårt sätt att tänka, vårt sätt att vara. Det markeras väldigt tydligt från början att synd och Gud går inte ihop. Människan förvisas ut ur den här platsen där hon har fått dela gemenskapen och närheten med Gud. Och så lär vi oss vidare att synden placerar oss under Guds dom. Syndaren förtjänar straff. Och det här har ju med att göra med vem Gud är. Inte att Gud är misslynt på något sätt. Utan synd och Guds väsen, det är så totalt oförenligt. Det går inte ihop med vartannat. Synden kan inte existera i Guds närhet. Och följden blir att människan som syndare aldrig skulle kunna överleva i hans närhet. Hon skulle förintas. Vi kommer längre fram. Gud utväljer ett folk, Israels folk. Och det blir ju mycket en bild för hela Guds folk sen i frälsningshistorien. Gud handlar med det här folket. Och bland annat får Moses ta emot 10 Guds bud på stentavlor. Hårda bud som Mose när han fick dem på tårna. Det var hårda bud. Och det märks att det fungerar ju inte så bra. Det är inte så att här får de en instruktion. Ja men vad bra, nu vet vi hur vi ska fungera, hur vi ska leva, hur vi ska göra. Och så blir allt frid och fröjd. Utan gång på gång på gång genom Gamla Testamentet konstateras att det är ett bångstyrigt folk. Att det inte bara är buden som är hårda, att deras hjärtan är hårda. Att buden inte räckte för att förändra dem. Och ibland tror vi att det här är Guds sätt att ge dem en frälsningsväg. Jag tror att det aldrig varit Guds tanke. Utan Gud vill ge ett uttryck för vem han är, för hans väsen, för hans vilja. Och han ger det till sitt folk för att de ska begränsa ondskan, för att de ska få en riktning i sina liv. Men det stora som händer ju när vi kommer till Nya Testamentet. Det där till vänster ska vara en vagga. Och det till höger är ett kors. Alltså någonting slår ner mitt i vår historia, mitt i vår tillvaro. Jesus Kristus blir född. Och det här är vi så vana oss att höra. Så vi tänker inte hur stort det egentligen är. Att Gud engagerar sig så i sin mänsklighet. Att han låter sin son lämna den himmelska härligheten och födas som ett litet, värnlöst, oskyddat, fast skyddat av dem runt omkring barn. Liten avsidesplats någonstans i världen. Betlehem. Inkarnation kallar vi det här. Gud kommer i kött, Gud blir människa. Det är många som har haft jättesvårt med det här och förstår hur problematiskt det här är. Att Gud skulle kunna födas som människa. Det går utanför vårt tänkande. Och det är väl där någonstans vi får hamna att det är ett mysterium. Hur går det här till? Men ordet säger det. Gud låter sin son födas som en människa. Hemlös, ligger i ett stall i en krubba. När tiden var inne, sände Gud sin son född av en kvinna. När tiden var inne i Guds plan, eller det klassiska, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Gud engagerar sig i vår värld. Han engagerar sig i mänskligheten. Och så handlar det om döden, korset. Det här brukar jag läsa för alfaiterna också. Andra Korintierbrevet 5. Han som inte visste vad synd var, alltså han som aldrig själv begick någon synd. Han som aldrig själv var en del av det här med synden. Han blev för vår skull gjort till ett med synden för att vi skulle bli till ett med hans rättfärdighet. Det här är också mysterium. Hur gick det här till? Han blev gjort till ett med synden. Och som Petrus skriver, våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. Guds stora frälsningsplan inom Jesus Kristus, där Jesus låter sig födas, där Jesus lever bland oss och där Jesus dör för oss. Jag gjorde illustrationen först och så skrev jag sen, och så insåg att jag hade missat en viktig bit på den här illustrationen, men jag orkade inte försöka få till det igen att fungera med allt det här runt omkring. Så att, men det borde ha varit en tom gravkammare här också, för det är ju faktiskt en av grundtankarna som finns i Nya Testamentet också. Otroligt viktig bit. Den tomma graven. För det är ju Nya Testamentets svindlande berättelse som fortsätter på det sättet. Till och med döden fick böja sig för Jesus. På tredje dagen gjorde Gud honom levande igen. Han kom ut ur sin grav. Han mötte sina lärjungar. Han levde bland dem. Han visade sig för dem. Han åt tillsammans med dem. Och han undervisade dem. Det står att han undervisade dem i några veckor. Tills han försvann ur deras åsyn. En molnsky tog honom bort ifrån dem. Molnskyn finns ju ofta i Bibeln som illustration för när Gud uppenbarar sig och när Gud döljer sig. Molnsky tog honom bort ifrån dem. Men det stannar ju inte där heller, utan det finns en fortsättning. Och det har Birgitta redan nämnt om Jesus återkomst. Det som är temat för den här söndagen faktiskt, domssöndagen. Jesu återkomst. När Paulus, en av hans tidiga följeslagare, befinner sig i Grekland, i Aten, och ska tala med människorna där om Jesus, så hittar han anknytningspunkter på den plats där han befinner sig. Han presenterar budskapet om Jesus som budskapet om den okände guden som de hade gjort ett altare till, men inte visste riktigt vem han var. Och så kommer Paulus och säger att jag löser det här för er. Jag vet vem det är. Och så berättar han om hur Gud har skapat, hur Gud finns nära varenda människa. Och hur Gud har, så här skriver han. Gud har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han i förväg har bestämt er till. Det har han bekräftat för alla människor genom att låta honom uppstå från det döda. Gud bekräftar genom att uppväcka Jesus från det döda. Och en dag ska han komma för att döma världen med rättfärdighet. Domsöndagen. Jag tror att för många är det en jobbig dag att tänka. Jesus kommer och Jesus ska hålla dom. Jag tycker det ligger mycket tröst i det här. Att tänka att Gud inte bara ser genom fingrarna. Att Gud inte bara låter saker och ting passera. Att Gud inte låter ondska, lögn, egoism och orättvisa bara vara. Utan han gör upp med det en gång för alla. Rättvisan segrar, det goda segrar, det som är sant och rätt och riktigt är gott och gott kommer att triumfera. Jesus ska hålla dom. Sen finns ju den där orosgnagan då, ja men hur blir det då? Hur blir det när Jesus kommer tillbaka? Hur blir det när Jesus ska hålla dom? Hur går det för mig? Hur går det för dig? Och det är ju det här evangeliet om Jesus Kristus handlar om. Ja, just när Jesus kommer igen så inleds ju den fullkomliga tillvaron, den nya tidsåldern, himlen, evigheten. Tiden emellan när Jesus lät sig födas och tiden när Jesus kommer igen, det är en tid som präglas av det här. Synden är en påtaglig verklighet. Vi kämpar med sjukdomar. Vi lever i den här världen och är en del av den och får brottas med de bitarna. Men det Jesu huvudbudskap var ju att himmelriket är närvarande. Himmelriket är här. Himmelriket är verksamt. Inte bara när Jesus levde här, utan i tiden mellan när Jesus levde här och den dag då Jesus kommer igen. Vi kan med frimodighet be och förvänta oss det, för att vi tror att Guds rike är närvarande, att Gud verkar, att Jesus är här, den levande verklighet. Och det viktigaste, det här kallas för nådens tid. Nådens tid. Paulus sitter i fängelse, han och hans kompis Silas. De är med om ett och annat. Och det här fängelset skakas om och dörrarna öppnas. Och fångarna blir fria. Och fångvaktaren blir panikslagen och undrar hur hanterar vi det här? Vad gör vi nu? Och Paulus säger, var inte rädd, vi är kvar allihop. Och så säger den här fångvaktaren, vad ska jag göra för att räddas? Han vet att det här får en plikta med livet. Vad ska jag göra för att räddas? Och Paulus ser möjligheten och så säger han, tro på Herren Jesus så ska du räddas. Tro på Herren Jesus så ska du räddas. Hur är det möjligt? Ja, nu får du några bibelställen. Vi läser att han är det offer som sonar inte bara våra synder utan hela världens. Jesus är den som sonar våra synder. Vi läser, så blir det ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Vi påminner oss om bibelordet i gudstjänsten när vi har syndabekännelsen. Och så får vi höra, om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna. Han renar oss från all orättfärdighet. Ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus. Så blir det de viktigaste orden som vi hittar i Bibeln. I Jesus, genom Jesus, i Jesus, gång på gång kommer det Nya Testamentet. I Jesus har vi, genom Jesus har vi, och så kommer det ena efter det andra. Tro på Herren Jesus, så ska du bli räddad. Jag hittar så mycket tröst i det här själv. Tänk att han som en dag ska hålla dom, han är också den som är min räddare. Han som ska hålla dom, han är min vän. Han är min räddare. Ett sista perspektiv vill jag lyfta fram. Duvan, bilden för anden. Vi lever också i andens tid. Det enorma som ju Nya Testamentet och Guds rikes tanken för in. Att vi får vara tempel till Gud. Om fokus har legat på det stora stentemplet i Jerusalem så blir nu budskapet. Vi är tempel åt Gud. Platsen där Gud bor. Genom sin helige ande. Gud vill bo i vårt inre, i våra hjärtan genom den helige ande. Och Jesus kallar honom för hjälparen. Den som finns vid vår sida. Den som vill hjälpa oss att tro, hjälpa oss att leva, hjälpa oss att förstå, hjälpa oss att be och så vidare. Och det jag också ser när jag läser det är att om han får utrymme i våra liv så börjar han att forma om oss inifrån. Det där som lagen aldrig kunde driva oss till kärlek, till frid, till glädje, till ärlighet, till ödmjukhet och så vidare. Det börjar den helige ande att forma om i den kristna, forma fram i den som är kristen. Och så ger han kraft, förmåga, utrustning till att bära vidare budskapet om Jesus Kristus. Jesus som är Bibelns verkliga kärna, Bibelns verkliga centrum, och Jesus som är dess klart lysande stjärna. Ett svep genom Bibelns berättelse, vad som är fokus, vad det handlar om. Och nu ska ni få lyssna till en sång till. Och det här är Bengt Johansson. Och jag tänkte, vad ska jag ha den här boken till? Ja, kanske framförallt det Bengt sjunger om i den här sången. Gud söker kontakt. Han vill visa dig en väg.
Gud söker kontakt. Han har visat oss en väg. Gud söker kontakt med dig och mig. Gud söker kontakt. Han har visat oss en väg. Gud söker kontakt med dig och mig. Han vill att vi ska smaka och se hur god han är. Att han i sanning är vår rätte far. Han sänder sol och regn över både ond och god. Allt levande han mättar med sin nåd. Gud söker kontakt. Han har visat oss en väg. Gud söker kontakt med dig och mig. Gud söker kontakt. Han har visat oss en väg. Gud söker kontakt med dig och mig. Har han gjort uppenbar i sonen som i allt är lik sin far. När vi vänder om till honom som går sitt liv på ett kors, mister mörkret makten över. Bort från vilsenhet och ödestiden. Han har räddat mig från döden. Han är min bästa vän. Jag bor i kärleken som bär mig hem. Gud söker kontakt. Han har visat oss en väg. Gud söker kontakt med dig och mig. Gud söker kontakt. Han har visat oss en väg. Gud söker kontakt med dig och mig.
Idag firar vi domsöndagen. Bertil pratade om det skeende när Jesus kommer tillbaka.